Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag satt och pillade lite innan vi skulle sätta igång det här avsnittet med en rubrik. Det brukar annars vara det absolut sista jag gör och det brukar skötas, om jag ska vara helt uppriktig, med vänsterhanden. Ni vet när man precis är klar med ett arbete och bara såhär, så måste jag skriva i vad avsnittet ska heta också. Och så lägger man 10 sekunder på det och så skriver man ut. Men nu satt jag och tänkte att det finns ett litet tema i de stora drakarna som inte lyfter. Och ni hör ju hur slagkraftigt det blev, liksom.
Vilken bra rubbe.
Två plus om man är snäll. Men det är det i alla fall. Kanske. Men det vi ska prata om är i alla fall framförallt två lag. IFK Kristianstad, som är den svenska draken som inte lyfter. Som ju var helt dominanta förra året. Vann cupen, vann både serie och SM-guld. Marcus Olsson gjorde precis vad han ville med serien. Men så ser det ju absolut inte ut nu. Den andra, det är ju en klubb vi hämtar ifrån Bundesliga. Och kan inte ni som kan tyska säga vad de heter? Zebrorna från Östersjöhallen.
Och THW?
Ja, men jag vill ha zebrorna från Östersjöhallen på tyska.
Jaha, jag vet inte. Jag kom aldrig så långt i min tyska vad zebrorna från Östersjöhallen heter.
Nej, men då faller det ännu sämre än rubriken. Men Kiel då,
kan det vara, kan det vara zebra måste väl vara zebra, eller?
Det tror jag. Jag tror inte att det är alltså,
kanske zebras
aus der Osterhalle då kanske, eller?
Osterhalle. Ja. Där har vi det.
Vad bra.
Snyggt. Jo, men svenskbekantingarna i THW Kiel får ju inte till det, tänkte vi, fram tills idag då, när de gick in och tog en jävla fin skalp. Så att vi ska försöka djupdyka lite i vad som händer i Kiel också. Och sen så ska vi gå igenom lite så här duttar här och var, både från handbollsligan dam här och Svenska kuppen. Men jag tycker att vi börjar i IFK Kristianstad hållet, åt det hållet, för att de åkte ju ut då, och imponerande såklart av Önnered att ta dem över två raka matcher och därmed då gå till Final Four, så hatten av och applåder till Önnered. Men jag tycker att det som sticker ut allra, allra mest är att IFK Kristianstad... Ja, just det. Även Josef Pujol ska ha...
Josef ger hatten av till sig själv också.
Ja, det var en spaning ändå.
Ja, men det är det, och det är... Det är så härligt att vissa saker aldrig förändras. Att det är liksom så här, om du bara väntat 5 sekunder så hade någon av oss gett dig det credit. Men det har liksom, man hinner aldrig innan du själv kommer in och bara, jag sa det!
Ja, så ängsliga att ingen ska minnas att jag sa det för en vecka sedan eller vad det var.
Men bra,
det är också så det, himla mycket snyggare om någon annan säger det, Josef. Att det är nästan hela skillnaden.
Ja, jag vet. Men jag tycker att ni inte ger mig den cred jag ibland förtjänar.
Nej, vi hinner aldrig.
Nej, men det har du helt rätt i. Precis som du förutspådde, Josef, så gick Önnered in och nöp det där dubbelmötet emot Kristianstad. Så om vi börjar i det här Kristianstad då. Vad är det som de inte inte gör den här säsongen som de gjorde förra säsongen?
Alltså, ska du ha ett kort svar så är det ju att han spelar inte försvar. Mm. Och det är ju försvar som vinner mästerskap, va?
Ja, just det. Jag borde lagt till varför, känner jag, redan nu.
Mm, precis. Så nu kan vi gå vidare. Nej, men det är... jag tycker att de har stora problem bakåt. Och idag... Eller idag var det inte. Men när de spelade... Jag trodde ju ändå att de skulle vända och slå Önnered på hemmaplan. Men då var ju Filip Henningsson borta. Och jag tycker att det är så här, ja, det är en jätteviktig spelare för dem. Men det ska, alltså, jag tycker ändå inte att det ursäktar riktigt. De spelade med Emil Frändöfors på den vänstertrean då, bredvid Hampus Henningsson i första hand. För att av någon anledning så kan Jörmala Åström fortfarande inte spela bakåt, verkar det som. Men det, jag tycker ändå inte att... Så här, det gjorde han i SM-finalen också, Emil Frändöfors. Och då berömde vi honom för hur duktig han var på det. Och,
då pratade vi om det som en nyckel till att de vann, kommer jag ihåg. Oj, vad snabbt då dynamiskt försvaret blir med honom där i mitten och sådär.
Precis. Men nej, det var varken snabbt eller dynamiskt den här matchen mot Önnered. Det var, alltså, generellt så var det en ganska dålig försvarsmatch åt båda håll. Det läckte... läckte i Önnereds försvar också, men det är lite intressant att se att liksom det är ju kris och det slås på stora trumman i både liksom från mediehåll i Kristianstad och i och runt klubben. Det har inte gått som förväntat, och alla hade jättehöga förväntningar på dem. Men om man bara liksom, om du bara liksom tittar på vad vi trodde om Önnered inför den här säsongen, och så har du ingen koll på hur deras säsongsinledning har varit, och så liksom pang, slår du in den här matchen, du bara landar här, du vet ingenting annat. Då tycker jag att, ja, men fan, varför skulle inte Önnered kunna skaka Kristianstad när de spelar så här som de gör, när de får ut så mycket som de faktiskt fick av väldigt många av sina spelare nu? Då är Önnered jävligt obehagliga. Det var precis det vi liksom hoppades för Önnereds skull, att de skulle visa den här säsongen. Önnered var i mitt tycke bredare än Kristianstad. Och det kan ju låta sjukt, men precis så var det. För det, alltså, det som gjorde att Kristianstad ändå producerade, det var de här individuella prestationerna. Det är Cederholm, Marcus Olsson framförallt, även Zoran Bosic när han kommer in och går på. Men det har vi också varit inne på, det är ett ganska så här... Deras anfallsspel går ju ut på individuella prestationer och att de här virtuoserna är så jävla bra som de kan vara. Och det var de, och de gör över 30 mål. Men jag tror inte de har, jag tror absolut inte de har 5 kontringsmål på hela matchen. Och det behövs ju också. Medan Önnered, ja, Önnered kontrar verkligen inte sönder Kristianstad heller. Men de har då, helt plötsligt så liksom Michel Sliaba, jättemycket nytta, smäller in ett par, skjuter ju så in i helvete hårt ibland. Zäta, bara äckligt lurig, sätter allting från strafflinjen, och när han missar så tar han returen och är mål, och så ibland så gör han en sån här, han bara lägger runt armen runt försvararen en liten retfull studs, och som man liksom fick lära sig i handbollsskolan, att studsskott är de svåraste för målvakten. Ja, det är bara Zäta som lyckas faktiskt göra det i hela sin karriär, lura en målvakt med ett studsskott. Och så in med Anton Blickhammar, som var såhär, hur ska de få in honom i spelet? Ja, men han gör det som Anton Blickhammar har gjort i Malmö flera år, när han kommer den här, när han bara svävar liksom och glider över 3 zoner och hänger ut 2 eller 3 mittförsvarare. Ja, gör han något mål på det sättet, och så Hugo Forsberg river upp hål, och sen i slutet liksom på matchen, ja, då kommer Marcus Norrbrink, den här jävla hästen, och bara helvete vet vad han smäller upp dem. Alltså ett par, tre gånger i rad när det bara... Han skjuter från 10 och målvakten har inte en jävla chans liksom.
Men nu försöker du, tror jag, om jag hör dig rätt, credda Önnered mer än att säga att det är kris i Kristianstad. Då ska vi bara föra till protokollet att mellan de här 2 matcherna mot Kristianstad, då åkte Önnered till Alingsås och fick stryk med 10 mål. Bara så att vi har liksom styrkeförhållandena klara för oss.
Absolut, och det är ju på det sättet, så är det här det här kvartsfinalmötet är ju mellan två av de oklaraste lagen i den här serien. För det är precis som du säger, lika lite som man, alltså man kan inte fatta hur Önnered kan se så bleka ut mot Alingsås och se så här bra ut som de gjorde mot Kristianstad. Men jag har lättare att köpa att Önnered spelar så här bra. Mm. Jag tycker att de borde spela så här bra oftare än spela så dåligt som de gjorde mot Alingsås. Och det är egentligen lite för att liksom dra ner tonläget mot, liksom, mot IFK Kristianstad här. Ja, de har en hel del att tänka på och jobba på. Men det, alltså, de mötte ett jävligt bra lag som faktiskt var bredare än vad de var. Men det som jag tyckte då var jävligt tydligt i Kristianstad, om man ska specificera försvaret, så är det också det att de går jävligt tungt då. Marcus Olsson måste vara så där maskinbra. Och sen så ska han springa ner och spela på vänster två. Och då står han här, man ser ju liksom när hakan hänger ner nedanför bröstkorgen på honom liksom. Och då sätter Önnered, det var också en sån grej, den här matchen, vem gör sin bästa match som han någonsin har gjort? Jo, han William Bengtsson, som är från Kristianstad från början, gått via Karlskrona, värvat till Önnered. Alltså stor som ett jävla hus. När han står mellan två och tre på den sidan, när du har då Emil Frend Öfors som är en vikarierande trea, Marcus Olsson som måste gå på 110 för att Kristianstad överhuvudtaget ens ska hänga med målmässigt, kommer ner, han orkar inte hålla honom. Och så sätter de honom på 2-3 på andra sidan. Det är Hampus Henningsson som känner, helvete, jag måste ta ansvaret här nu. Så han är ute och varenda jävla skytt som kommer nära 9-meterslinjen, så är Hampus Henningsson ute och ska smälla på. Kvar står då antingen Anton Hallbäck eller Andreas Sederholm, som är liksom 1,88 jämfört med William Bengtsson som är lätt. Han måste ju vara 2 meter. Och har säkert 20 kilo plus på båda de gubbarna. Jag tror han gjorde 8 mål och fick någon straff med sig liksom. Så att det var en perfekt match för honom. Och Önnered hittade honom gång efter annan. Och så liksom tvingade de ner Kristianstad att reagera på det. Och då sköt de sönder dem. Så det var liksom så här. Det var en perfekt storm på det sättet. Att Kristianstad fick inte ordning på försvaret. Därmed fick de inga kontringar. Då var Ceder och Marcus Olsson tvungna att ta, liksom, ge mer än vad de egentligen orkar. Och då orkar de inte försvaret. Och så bara började de igen. Så att, jag tycker inte att det var så här. Jag tycker inte att Kristianstad ser så jävla pissdåliga ut. Som snacket går nu. Om att vad är det för fel på dem? Det är kris. Ja, det är nog lite kris. Men det är framförallt försvaret som inte håller den klassen som gjorde förra året.
Tycker det var ju ett par veckor sedan där vi kände att vi pratade om Önnered i var och varannat avsnitt. Och så kände vi att vi själva nästan inte ville prata om Önnered. Men så att hände det ju så sjuka grejer så vi var tvungna. Nu när vi ändå ska prata om Kristianstad så pratar vi ändå om Önnered. Alltså de hittar bara sätt att nästla sig in i den här podden. Men ja. Absolut. Men jag såg ju inte den här matchen. Men tänkte bara ta vid dig lite där du började kring försvarsspelet. Det här med... för känslan var... Alltså Hampus... Henningsson fick ju sitt kontrakt förlängt ganska sent. Det känslan var att de var lite i valet och kvalet om de skulle förlänga med honom eller inte. Då var de säkert medvetna om det ekonomiska resultat som de ju då gjorde förra året. Men känslan var också i början av säsongen att då fick inte han spela speciellt mycket. Nu vet inte jag om det var någon skada eller så. Men då försökte de aktivt spela in Jurmala i försvaret. Uppenbarligen så har de gått ifrån den idén nu. Sådär. Men det är klart att det är märkligt att det bästa försvaret, som det säkert var förra året utan att ha statistiken, men ett av dem i alla fall, kan att det kan byta skepnad så mycket. Trots då att de egentligen har fått in samma spelare plus då alltså Victor Klöver kan ju spela försvar också. Nu var han sjuk i den här matchen mot Kristianstad. Tanken var att han skulle spela på den där trean. Eller förlåt, mot den där rätt. Men också intressant, jag kollade lite målvaktsstatistik. För att jag hade känslan av att så här, för det är ju apropå så här, vad är nytt för i år? Ja, men Espen Christensen, han är ju inte där längre. Den som ju ändå var ligans kanske bästa målvakt. Till stundom i alla fall. Simon Möller emot och Kraft emot och sådär. Men till stundom. Och det Men jag hade ändå känslan av att Banke har ändå varit jävligt bra. Och då ligger han nu på 37%. Vilket man ju får säga är ju väldigt fina, är väldigt fina siffror. Det enda som var intressant i det sammanhanget var att han och Viktor Bang har stått nästan exakt lika mycket. Och, men att Viktor Bang då, han ligger på 27%. Så att det är intressant den dynamiken däremellan, liksom, att inte Banke är mer tydlig uttalad första målvakt när det ändå skiljer 10%. Liksom. Jag kan förstå ingången i säsongen att ja, med två unga målvakter i samma ålder och sådär, det kan utkristallisera sig. Men känslan är att det borde ha gjort det nu. Sådär. Så det blir också intressant nästan att se hur de gör framöver.
Men på tal om framöver bara, vi ska väl redovisa det att Kristianstad själva har gått ut med, eller om det var Rutte på Kristianstadsbladet som ryckte loss det, men att de ska banta spelartruppen med 3 miljoner kronor till nästa säsong. Det vill säga ett par av de stora kontrakten som står och borde förlängas nu kommer inte göra det, och det som ska ersätta det kommer vara mycket billigare spelare.
Ja, alltså jag satt och räknade lite på det en kväll, för alltså 3 miljoner är ju enormt mycket pengar i sammanhanget, framförallt då om man vet så, hur många kontrakt går ur per år, så ja, men det är 5-6 stycken kanske eller något sånt där. I dagens Kristianstad, nu har jag inte exakt alla, men jag vet att det är bland annat Mattias Helt och Anton Hallén. Och det är liksom att sänka sin spelarbudget med 3 miljoner utan att ta farväl av de två är i princip, alltså Helt tjänar tror jag bäst i hela laget ihop med Cederholm. Så att jag menar, det vet vi nu nästan. Alltså det kan omöjligt te sig på något annat sätt än att de försvinner. Och lägg där till att, för att även om de tjänar bra så är det inga 3 miljoner på de två tillsammans. Alltså det är 4-5 spelare av de högsta lönerna som behöver
försvinna. Ja, men och i så fall pratar du också att de försvinner och inte ersätts av någon.
Precis. Precis. Så att det är, alltså så här, typ om någon skulle med pistol mot tinningen tippa nästa års handbollsliga, då är det fan snudd på att man liksom sätter Kristianstad i kval neråt, bara för att man vet att den storstädningen de måste göra på grund av att 3 miljoner är så enormt mycket pengar. Alltså det kan bli ett helt annat Kristianstad, känns det som. Även om man vet såklart, Viktor Klöve, han är där på lån, så den försvinner ju automatiskt, för det kommer inte komma in någon ny där liksom. Och, ja, så att det ska bli enormt intressant vad det blir av det, och även då vad det gör med liksom truppen och liksom lagmoralen, eller kalla det vad du vill liksom, men med stämningen i omklädningsrummet, oavsett om de inte hade haft 5 raka torsk. För att det är också så här, ja, det slås på en stor trumma medialt och bland oss då att de har 5 raka torsk. Men man ska också komma ihåg att vissa av de här matcherna, det kunde man ju se liksom när spelschemat för European League kom, att
de skulle vinna mot Nantes.
De vinner inte mot Nantes, och de vinner inte mot Rhein-Neckar Löwen. Och så vidare liksom. Så att jag tror att den förlustsviten kan eventuellt förlängas. Så jag tror att i nästa match så är det Benfica borta, eller vad det nu är liksom.
Jag kan läsa bara kort de kommande matcherna här då. 21 Nantes Kristianstad, 24 Kristianstad Ystad, det Ystad som nu är då hela ligans bästa lag. 28 Rhein-Neckar Löwen borta, 2 Hammarby borta, och 5 Benfica hemma, 9 Sävehof innan det börjar lugna sig lite.
Alltså det är ju inte, det är ju liksom, det kan ju bli 11 raka torsk när vi summerar det här, utan att de har gjort
de
det.
De slår Hammarby enkelt.
Det är ju Hammarby och räddningsplankan, men då landar de på 8-9 raka då, eller vad det blir liksom. Ja. Men och det är ju egentligen då, menar jag, var och en för sig är de matcherna godtagbara förluster.
Absolut.
Men så jävla deppigt att ha 9-10 i rad när det redan krisar liksom.
Ja men exakt, ja, men, och 10 i rad och så bara veta, alltså det, också apropå då förlängningar och allt sånt där, där, där liksom, där Kristianstad ju egentligen har alltid varit en jävla god klubb att vara i, för man vet att ja, men de betalar ganska bra, de är ute tidigt, vilket också är en sån här grej som är viktigt för spelarna i oktober och november, har de koll på allt som
det
ska ske.
Det är de ju nu också då.
Ja, det får man visserligen ge dem. Men inte liksom, nej, det är nog dålig stämning.
Nej. Ja, verkligen. Och det, vi pratade ju om det, eller Emil, du frågade om det också, om det så här eventuellt kunde betyda något att Jesper Larsson inte är kvar, om det skulle påverka negativt för laget, och jag sa att nej, jag tror faktiskt inte det. Mm. Alltså så här, att det kan du säkert göra för att han är en liksom, den personen han är, och det är en, liksom en härlig gubbe att ha runt laget så, men att det borde inte liksom, det borde inte påverka spelartruppen, men jag kan tänka mig att allt sammantaget så känns det ju lite stökigt och störigt och stressigt att vara där just nu. Alltså precis som du säger, du, liksom, du vet att det kommer det här sparkravet, och då, ja, även om du är proffs och du ska försöka hantera det, och det, liksom, ja, det är efter säsongen, så påverkar det dig. Det stör lite grann. Och som du kan säga, ja men fan, och Jeppe är inte kvar. Ja, det stör lite grann. Och så, fan, och så har vi lite skador här. Ja, men det stör lite grann. Och så, alltså så här, det verkar inte vara den här... Det jag såg framför mig var att fan, när alla andra måste skära ner och såga bort och spara, då förstärker Kristianstad med Viktor Klöve. Det var liksom, det var ju det man såg utifrån.
Ja, jag tycker att man inför förra säsongen kanske hade lite så här, ja okej, nu får vi se, nu är det bära eller brista för Stian, nu ska han in i en toppklubb och leverera direkt. Det kanske inte är riktigt samma grej som att gå och trampa lite ner i Malmö, men då motbevisar han ju alla tvivlare och bara doff, 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 så här ser det ut när jag tar över ett topplag. Riktigt lika lugna vindar blåser ju inte nu.
Nej, och det blir ju också lite samma resa som Malmö gjorde där ett tag, alltså de var i final och så här, ja, värva Petersen, och det var Beutler, och det var fräckt liksom, och sen så var ju de också då tvungna att kapa ner, och det värvades i den lokala regionen mer ungt och så där, och till slut så lämnade ju Stian det, och känslan är väl att det kommer nog... De gubbarna som spelar Kristianstad IF, alltså farmalaget, de sitter nog kanske inte gnugga händerna, för det är inte pengar nödvändigtvis för dem, men det kommer komma möjligheter till att få ett kontrakt liksom.
Nej, men det är nog inte den godaste klubben att tillhöra just nu sådär. Det är nog inte den bästa arbetsron allt sammantaget.
Fy fan vad deppigt att sitta med ett mindre än ett halvår gammalt, två mindre än ett halvår gamla guld, och ändå känna att nu är det fan inte bra.
Och en typ lite bättre trupp nästan än förra året.
Ja, men
bara så här, det här är inget roligt.
Nej, hoppas att de får ordning på grejerna ändå. Det finns ju par avkastfavoriter.
Ja, det är någonting bara i mig som liksom sådär en liten flagga så, när man säger att man ska banta spelartruppen med 3 miljoner. För det är, jag har aldrig, alltså det är som du säger, det är som hiskelig summa.
Ja, men för de flesta andra trupper då är ju det halva budgeten.
Ja, men ja, alltså plus alltså. Jag tror inte det räcker, jag tror inte, ja... Hammarby, eller liksom, ska jag inte spela på den fiolen, men Aranäs, eller liksom, jag tror att det är ganska många klubbar som inte var det ganska en bra bit över 50%.
Ja, alltså det är ju liksom vad ska vi säga, typ 9 gubbar som spelar för drygt 20 000 brutto i månaden får du för 3 millar. Alltså det är liksom, och det är en okej handbollsliga lön. Alltså sådär. Så att det är mycket är det att banta. Och jag blir lite så här. Jag tror the struggle is real. Men
det finns en lösning. Det finns en.
Ja, det är en liten cyniker i mig som också säger att är det Är det liksom, är det en signal utåt att det är så här, de vill signalera att så här illa är det, vi kommer vara tvungna att göra oss av med alla de här gubbarna nu om inte någon liksom, alltså så här, det nästan är som att det drog på hjälp, och sen när vi sitter här och ska tippa inför säsongen så kommer vi säga så här: ja, vi trodde ju att både Marcus Olsson och Helt Jepsen och Anton Hallén och Seder och alla de skulle bort, men det visade sig att det var ju fan, det var ju bara Helt Jepsen.
De förlängde ju.
Och men alltså lite grann känner jag att jag undrar om det verkligen blir så jävla illa att det fem gubbar från Kristianstad IF som kommer ta plats där. Jag tänker att det är en liten sån halvfuling att liksom, jo men vi fick, de kanske får en liten slant för Jurmala om han blir proffs liksom, och helt plötsligt så är det inte 3 miljoner de måste spara in utan bara 2, eller ja, jag vet inte, jag bara känner att jag är lite svårt att se att Kristianstad ställer upp med ett lag som är så här att vi har dem i något av de lägre sjoken när vi sitter där sen i augusti liksom.
Ja, men alltså jag är enig, för att nu är inte jag världsbäst på matte, men 9 spelare på 20 000 var, det blir ju också 4 spelare på lite över 40 var, och då är vi uppe på det är ju en väldigt, väldigt bra handbollsligalön ska sägas. Och då snackar vi ju de här namnen som du nämnde då, som jag också var inne på liksom. Det är, om de ska bort och det ska nollas i de andra lönerna så att säga, då är det långt ner. Men jag är enig med dig att det känns som att ICA Maxi Kristianstad steppar upp sitt från silverpartner till guldpartner nästa år eller något liknande.
Kanske, vi hoppas det i alla fall.
Ja.
Snyggt. Där var vi klara med det tror jag. Så rullar vi vidare då och bara konstaterar att det är 2 andra Final Four-lag klara. Nämligen Hammarby som planenligt slog Kungälv. Finns väl inte så mycket att hämta ifrån den matchen där. Det kändes som att det var en så här, ja, det gick väl som det skulle. Kudos till Kungälv som stod upp bra i båda matcherna. Och sen har vi då det fina mötet mellan de 2 antagonisterna på bänkarna i Sävehof och Ystad, där Carlén då med sitt Ystad drog det längsta strået och får väl nu då rankas som Sveriges formstarkaste lag, detta Ystad IF med en riktigt fin 9-meters trio.
Ja, och då ska man väl också bara tillägga hur vi pratade om Ystad IF för 3 veckor sedan kanske, eller något sånt där, att det går fort i hockey, så snart lär vi prata om Kristianstad och fan vad pengar de har, apropå, men det är klart att
men det är ligans bästa lag, de ligger ändå inte på slutspelsplats. Det är snabba ryckar,
stora ord.
Ja, nej, men nu vet du det, såg inte jag matcherna mot Sävehof, men lite som vi var inne på där för några veckor sedan, att liksom Kim Andersson är ju en han är 42 år ska väl tilläggas, men det är ju fortfarande en av handbollsligans för sitt lag viktigaste spelare, och när man därtill då värvar in en av Sveriges största, hetaste talanger som väl kanske än så länge inte har gjort så stort avtryck, i alla fall i sina första 2 matcher, men det är klart att det blåser mer vind i Ystad.
Men vi kan väl bara redovisa siffrorna, 30-26 i första mötet och sen då en 7-målsvinst i andra mötet. Det är ganska, foten är tydligt nedsatt så att säga.
Ja, och lite och så här, här är ju också att Sävehof var inte heller, de gav inget motstånd i returen, eller liksom de försökte, ambitionen fanns där, jag är 100% övertygad om att Sävehof verkligen ville ta sig till detta historiska Final Four, men det var lite samma analys som liksom på Kristianstad den här säsongen, att, då pratar vi ändå om de som faktiskt ligger etta i tabellen, Sävehof. Så det
och gör det liksom, jättebra det ganska, Europa dessutom.
Ja, och gör det jättebra Europa, så det är ganska hårt. För liksom, dels är det ju det att helvete vad de matchar och jävla vad de imponerar, och de kör över lag med som inte är så bra bevisligen då, med 21 mål. Men de vinner också mot liksom Gorenje och de här lagen på ett jävligt imponerande sätt. Men det är liksom naturligt att det kommer en reaktion. Men det som jag ändå har varit inne på från början ändå är liksom att inte heller Sävehofs försvar är riktigt så där jävla bra som man vill se för att liksom vara trygg med att ett lag är, ja, det här är ett mästarlag liksom. Utan det är ofta där det läcker och så räddas de lite grann av att de gör så in i helsike mycket mål själva och att Simon Möller är ligans bästa målvakt. Och nu hade de tre räddningar ihop tror jag, Möller och Sävinger. Då är det inte heller lätt att vinna liksom, mot ett Ystad som är verkligen på väg uppåt. Så att det var, jag tyckte det såg lite tröttkört ut. William Andersson Moberg fick gå själv väldigt mycket där, orkade inte riktigt det och sådär. Så att det var... när Ystad väl liksom, när Ystad väl drog ifrån lite i andra halvlek, Sävehof närmade sig, kunde fått in en kvitteringsboll, fick inte det, och då var det som att nej fan, nu liksom då brast linan på något sätt. Så att det fanns inte riktigt geisten i Sävehof för att lösa det. De har varvat upp nu Ystad liksom. De är nog upppumpade av självförtroende.
Gott så, och med de orden rullar vi vidare från kuppen. Vi kan ju också bara konstatera att det ska till en jävla skräll om Marana ska vända på det här emot Amo, som vi tror att vi också kan plita ner i Final Four-kolumnen, ja, ikväll då när det här avsnittet släpps. Det vi rullar vidare mot är ingenting mindre än ett Kiel som har gjort sin sämsta säsongsinledning på år och dag. Inte bara i ligan utan även i Champions League. De åkte ju på en sån jävla torsk i veckan mot Aalborg där de bara gjorde 18 mål på hela matchen medan Aalborg gjorde 27 och Niklas Landin stängde igen den tillställningen. Och det var ju liksom ingången i det här att vi skulle prata om den stora, stora krisen i det mäktiga THW Kiel. Men så gick de ju istället då och lite räddade upp det genom att vinna idag i ett prestigemöte där nere, Füchse Berlin som ledde serien. Ja, och har gjort det riktigt bra med Gidsel och Jerry Tolbring och så vidare. Så vad säger vi nu då om Kiel?
Ja, men att det för det som var intressant med dagens match, det var också intressant hur de gjode det. För att det var ju att, ska jag säga så att, bara att i Champions League, där har de faktiskt poängmässigt gjort det ganska bra även. Men efter det här bottennappet då mot Kiel och
Aalborg.
Förlåt, mot Aalborg, så var ju Henrik Pekeler ute i media och svingade, eller
avkast favoriten Henrik Pekeler ska vi väl vara tydliga med.
Ja, får se om du håller fast vid det.
En oenig jury.
Ja, exakt. Och får se också om du håller fast vid det här, för att han var ute och det är ju intressant, för att de har ju Erik Johansson på vänster 9, 23 år, och Elias Ellefsen är Skippa Göte, som vi väl kom fram till förra veckan eller något, att han är 21 år på mitt 9. I övrigt så är det ju ett ganska ålderstiget lag så att säga. Men Henrik Pekler var i alla fall ute efter den här matchen och pratade om att hur dåligt de beter sig, att det här är inte okej för Kiel, och att i anfall så är vi inte män. Där spelar vi som barn. Och det har varit lite av ett tema i Kiel och från vissa uttalanden från både då Filip Ischa och Viktor Silagi, att de, jag ska inte säga skyller på Erik Johansson och Elias Ellefsen och Skippa Göte, men gör uttalanden som liksom pekar ut
det kan inte vara någon annan.
Precis, det skulle väl vara, ja, Carl Wallinius är väl fortfarande, han är väl 99, så han är väl också ung då i sammanhanget, men där de pekar ut liksom det unga gardet och, med uttalanden som att liksom så här, ja, men att det finns potential, de här vissa spelare i vår klubb har inte Kiel-DNA i sig ännu. Och då är det ju inte Reinkid han syftar på, som jag har varit där nu i 7 år, eller Dovniak, eller Billyk och de här, utan det har varit ganska många sådana liksom riktade men ändå anonyma uttalanden. Idag då när de mötte Berlin, då fick ju helt plötsligt lite från ingenstans de senaste, ja, jag vet inte, 4-5 åren har ju inte Domniak spelat mycket anfall, utan han har ju stått på en center i försvar och sett trött ut liksom. Men idag hade han ju då 9 på 14, medan Elias Ellefsen då var bänkad stora delar och han blev endast noterad för ett tekniskt fel. Så att det är lite intressant hur, ja, i en sån stor klubb och liksom där så mycket ansvar läggs på så unga spelare, men att de sen då också liksom slängs lite under bussen.
Ja, helvete.
Av både då sportchef, tränare, lagkamrater.
Ja, det är så tyskt, tycker jag.
Ja,
det är så jävla tyskt att liksom så här, för det slog mig just när jag tittade på Ålborg-matchen där Elias gjorde 0 mål och 0 assist, att ändå är så här, ja, men han är ju den enda mittnian de har.
Mm.
De har ju valt att gå all in på den här superduper talangen och han har gjort det bra stundtals, men det är liksom så här, de har valt att lägga allt på det här kortet och så liksom sen bara så ska som du säger, då ska de bara kölhala honom när det skiter sig. Mm. Då är det hans fel. Nej, för de har ju ingen annan mittnia. De spelade ju inte med någon annan liksom riktig playmaker när Elias satt.
Ja, och efter förlusten förlorade de mot Hannover hemma för några matcher sen. Och då sa jag till exempel...
Den matchen såg jag, där efter den, då kan ju Henrik Pekeler knipa igen till jag, för han var ju... Ja, där var ju försvaret uselt. Jag har aldrig sett Kiel spela så dåligt försvarsspel.
Men, och Filip Bischer uttalade i alla fall att... och citat då, så här, det är också en fråga om kvalitet. Det är ett faktum. Mina unga spelare har en stor potential. De genomgår en process. Men jag hade hoppats på att det hade gått fortare.
Aj, aj, aj. Det är hårda ord.
Men då är det ju också så här. Då tänker jag, men vad fan. Kör inte med dem då. Kör med dina rutinerade gubbar. Men så var det precis det han gjorde mot Berlin. Och så vann de. Ja. Och då är det så här, mäktigt. Jag tycker det är asmäktigt att Dovniak faktiskt har 9 på 14 när de slår Berlin. Men det är också så här då, helvete vad de får vatten på sina jävla tyska kvarnar nu.
Ja.
Även fast de inte är tyska, vare sig Schlager eller Icha, så är de ändå tyskar. Och liksom så här, så nu kommer de ju, men jag menar, det kommer inte hålla. Dovniak kommer inte ha 9 på 14.
Nej.
Nästa match igen, alltså så här, det finns en anledning till att han inte spelar så mycket anfall längre liksom. Han kan fortfarande hålla världsklass, men inte över tid. Så det är det kommer inte hålla för dem.
Nej, exakt. Och alltså jag vet att Kiel var beredda på att det kanske inte blir guld i år, just på grund av Niklas Landin och att de inte riktigt lyckades hitta en fullgod ersättare. Alltså det blev ju Benson Gerard så här, det är ett stort namn.
Och din baguettepolare. Ja, exakt. God mot Ålborg.
Ja,
eller vad heter han?
Exakt. För att först då är Gerard som ju är så här, han har ju ett fantastiskt CV såklart, men är på dekis liksom. Och en ettårslösning. Och sen då skadade han sig och så fick de ner till norra Frankrike och leta akuta lösningar. Och absolut, Samir har ju gjort det bra liksom, sett till förväntningarna. Men jag tror att alla bara väntat på att det där kontraktet med Gonzalo Pérez de Vargas liksom att det är den riktiga ersättaren. Och att de ska kunna skapa någonting riktigt. Men det är intressant hur de liksom singlar ut de här unga spelarna i media. På ett osvenskt sätt, tyst då, enligt Eichal, och jag är väl beredd att skriva under på den beskrivningen.
Ja, men det tyckte jag det var, alltså det var i alla fall alltid skylla ifrån sig.
Mm.
Att det är aldrig så att man liksom, Det är ingen,
det är alltid utlänningarnas fel.
Ja, ja, dels alltså, det, men också att det är aldrig tränarens fel själva. Nej. Det är aldrig någon som kör den Mourinho-grejen. Att liksom så här, jag försöker skydda spelarna så jag tar all hit här liksom. Mm. Utan det är tvärtom. Så här, jag har gett dem alla verktyg, men de vet inte hur man använder dem. Och vad ska jag göra med de här unga spelarna som jag själv har handplockat?
Ja, exakt.
Det var tydligt, tyckte jag. Men såg ni såg Ålborg-matchen eller? För det var, alltså det, apropå Landin, det var ju något av det sjukaste. Alltså det, helvete vad det också blir då så tydligt vatten på diverse kvarnar. Att ja, det kommer inte bli samma utan Landin. Så kommer han tillbaka med Ålborg. Och så håller han nollan i 12 minuter mellan typ så här matchminut 14 och 26 eller något sånt där. Tar tre straffar i rad. Först Ekberg, sen Elias, sen skickar de fram Magnus Landin. Och då bara garvar Niklas. Och så checkar han upp honom. Han har en på fyra, tror jag, i första halvlek, Magnus Landin, mot sin brorsa. Och det, jag kände bara så här, alltså, han vill ju inte spela det. Han bara så här, var är Rune Damke någonstans? Jag vill inte spela mot Niklas. Ingen vill spela mot Niklas. Alltså, när 26 minuter spelade sedan han släppt fem jävla mål. Och killpubliken sitter liksom. De zoomar in en kvinna på läktaren som satt med ansiktet i händerna. Så här, liksom, som att de precis hade förlorat Champions League-finalen på straffar. För det var så här, det här händer inte. Vad är det frågan? Han stod så här 11-6. Mm. Men det är, han var så sinnesbra. Och så bara fortsatte det andra halvlek liksom. Och de vann till slut med 9 blev det väl. Mm. På bortaplan liksom. Så ja, vinner Ålborg. Men också så här Möllgård. Alltså snacka om ålderstiget gäng liksom. Mikkel Hansen och Möllgård och de gubbarna springer runt där liksom. Visst, så kommer Jack Turin in med sin jävla Magnum P.I. mustasch och svinar den i krysset. Jävla härligt gäng liksom. Men 18 mål av Kiel på hemmaplan. Då, alltså jag kan lite grann känna att Gitcha sitter där och bara, jag måste kasta någon framför bussen. Jag måste säga någonting här nu.
Annars kastar jag mig själv.
Annars är det någon som kastar mig. Ja, för fan.
Ja, taskigt av Gitcha. Det säger någonting om kravställningarna i Kiel också. Som sagt, nu är det ju vind i seglen igen för Kiel i med de här vinsterna då mot Reinicke Löwen och Füchse Berlin. Så vi får väl se vad som händer där nere i Kiel. Men kan vi hålla ögonen lite på. Jag tänker ge dig rätt också, Charlie. Nu hann du inte ens vänta
utan att be
in
om det.
Nej, men precis.
Jag vet inte ens vad jag har haft rätt om.
Nej, men vi ska röra oss vidare från Bundesliga till handbollsligan dam. Och när någon försökte dra in Skara i bottenstriden så satt du lugnt i båten och sa att de löser det. Och sen åkte de ner till Lugi och ledde med 16-8 i paus och tog med sig 2 poäng hem och vann matchen till slut med 36-24. Lugi cementerade där nere, Skara. Mm, nu har de 2 poäng till på kontot.
Ja, 2 poäng kan ju vara skillnaden mellan 9 och 3 i den här serien också. Men nej, visst, absolut. Det är ju en match som absolut.
Vilket är så jävla härligt. Får jag bara avbryta kring det? Det är för jävla härligt att det har blivit så jämnt i damligan i år. Alltså, det har den ju saknat. Det har alltid varit så stora sjok liksom, mellan dem. Men nu är det dunderjämnt. Det finns mycket nuggets i damligan för en gångs skull.
Yes.
Ja. Mycket 4 poängsmatcher att se fram emot hela vägen in. Och Västerås som också så här är, slår Sävehof hemma i kuppen och sen förlorar med 18 borta. Nu slog de liksom Kristianstad som såg så jättebra bra ut ett tag. Tvålar de dit om. Alltså på det finns ingen logik. Ja, på bortaplan. Så det jädrar i mig. Liksom man kan inte räkna med att något annat lag ska göra sitt jobb. Om man liksom ligger i så här, ja men bara de gör sitt jobb så kommer det vara safe för oss liksom. Nej. Du kan aldrig lita på någon annan i den här serien. Du måste göra jobbet själv. Och det måste Skara också inse. Så det var ett bra avstamp för dem att få Lugi då.
Mm. Och när vi ändå pratar om Lugi och storförluster så kan vi väl lite snabbt röra oss över till handbollsligan här och konstatera att i mötet Lugi-Karlskrona så var det inte mycket som Lugi hade att sätta emot när matchen skulle avgöras på slutet. Det var jämnt en bra bit, stod 11-11 i paus och så vidare, men Karlskrona med Gudmonk.
Vem är det?
En oväntad choke då. Med Olafur Gudmundsson i spetsen plockade med sig poängen med en 29-19 vinst. Ganska tufft.
Jävlar vad de chokar där.
Ja, jag tror Henrik Pekeler hade inte varit nådig i sina uttalanden om Lugis anfallsspel i andra halvlek. Faktiskt. Det var,
spelar som pojkar eller?
Ja, nu har jag ju precis kritiserat det, den typen av uttalanden. Så att i och för sig, i Lugi så är det svepande över hela laget, i och med att alla är under 23 antagligen. Men ja, nej, det var just i andra halvlek så kom de ju absolut ingenstans i en period. Och det var ju som du var inne på, det var ju jämn länge, alltså upp mot 40-45 minuten dessutom. Och sen så var det en otrolig choke och Axel Månsson då bland annat, som ju är liksom den drivande motorn och han som ska göra det. Jag tror att han gjorde ett eller två straffmål bara i den här matchen. Och det är klart att om de ska vinna den typen av 4-poängsmatcher så behöver ju han leverera på en fin nivå.
Mm. Vi kan också säga bara att drömmarna dog idag för både Hör och Önnered, vilket var lite tråkigt på de sidan alltså. För Hör som hade, jag tror de torskade första mot Storhammar med om det var 7 eller något sånt där, så det var en ganska tuff uppgift och det gick inte alls. Fick stryk klart idag också, och Önnered förlorade hemma med 2.
Men hemma var väl borta va? De tror att de sålde sin sin match såklart, och spelade bägge nere i Rumänien. Så att jag tror inte de rumänskorna då var helt stressade inför det mötet. Vilket ju såklart var tråkigt att de valde att göra så, men det finns säkert goda beslut bakom det.
Ja, men precis. Så det var nog, ja, det var nog fan att de torskade första med 4 eller något sånt där. Ja. Mm. Förlorade med 3 idag i alla fall, och därmed de också ute. Så det var det. Jag satt annars och slökade lite på ESPR IKAST i Champions League. Det är ju liksom det är liga 1 mot liga 2:an i danska damligan där. Men tydligt övertag för ESPR så här långt den här säsongen. Jag tror de har mötts tre gånger och ESPN har vunnit samtliga. Och helvete vad mycket bra norskor det finns. Kan rapportera att Irma Skött stod typ hela matchen för IKAST. Hade ingen jätterolig dag på jobbet. Och Emma Lindqvist med 2 baljer. Men jävlar alltså, ESPN. Fan, hon, jag har glömt vad hon heter också. Hon vänsternian Breistöl. Helvete vilken häst alltså.
Mm.
Och så Nora Mörk på höger nio där. Ja, det smäller bra om du möter team ESPR.
Bra tryck i buggarna, som någon uttryckte det.
Ja, och har värvat Elin Hansson också till nästa år. Jag vet inte om det är Thomas Axners värvning, men hon ska i alla fall dit. Och Emma Lindqvist har ju förlängt
med IKAST.
Ja, långt. Ja. Med IKAST. Jag kommer inte ihåg om det var 27 eller 28.
Okej, har vi något mer eller?
Ja. Ja, men för vi pratade lite om Önnered såklart, som vi alltid gör, och deras förlust mot Alingsås.
Det var länge sedan nu.
Ja, precis. Men jag såg den här matchen och blev jäkla imponerad av Alingsås faktiskt. Alltså det var Alingsås 2009. All over again i princip. Alltså att jag vet inte riktigt vad de hade sagt till varandra inför den här matchen, eller varför de hade sånt helt annat uttryck än vad jag tyckte de hade till exempel när vi mötte dem i Eriksdalshallen. Men det var liksom, det tuggades fradga, 14 gubbar, eller ja, 16 är man väl nu till och med, 16 gubbar som tuggade fradga från minut 1 till minut 60. Och när de fick till den energin i sitt försvarsspel och bara bölja framåt i kontring första och andra fas, som ju Alingsås alltid har gjort, då är de jäkligt svårslagna alltså. Så att det var en nygammal sida av Alingsås, i alla fall ny för den här upplagan av dem, för jag tycker att det har saknats. För att jag menar, om man ska se liksom, det är klart, de har väldigt många skickliga spelare, men så här, de är inte det typen av lag som spelar ut ett lag taktiskt kanske med schackdrag, utan de behöver ju den här typen av energi som de lyckades få i den här matchen. Så att det blir jäkligt spännande att se om de kan fortsätta på den vägen. För, kan de, för det är ju december snart, och det är ju inte bara månaden för den vidre högtiden som ju är jul, utan också en månad där det ska spelas en jävla massa handbollsligamatcher. Och här kan man liksom, tabellförändringar kan ske, och nu har ju Alingsås fullt lag igen sedan några matcher tillbaka, och kan de liksom samla ihop den här energin som sagt, och då kommer de bli jäkligt intressant att följa nu i november-december.
Jag kom på, när vi ställer frågor om vad vi ska prata om, som vi har gjort två gånger på Instagram, då är det båda gångerna någon som har frågat om Malmö, och det känns som att de flyger lite under radarn. De ligger väl typ trea eller så, nu har jag inte tabellen framför mig. Och jag har hela tiden tänkt att vi behöver inte riktigt prata om Malmö nu, för att snart kommer de ligga sjua igen. Det är liksom bara två poäng som skiljer och sådär. Men jag vet inte, håller ni med? Alltså, borde jag ha frågat om det lite tidigare? Varför Malmö är bra nu? Eller är det lite temporärt?
Nej, men vi pratade lite kring Malmö då, när vi pratade om årets positiva överraskning, tror jag att frågan lydde här för några veckor sedan. Och nu råkar ju veta, eller jag råkar i alla fall tro mig veta, att Charlie ska ner och jobba Malmö snart, väl?
Ja, alltså jag tror det. jag tror att jag ska jobba på Malmö Önnered den 29 november. Jag tror det. Men oavsett så vill jag minnas att dels nu så har det ju varit lite så, dels varit landslagsuppehåll, och så har det varit de här cup grejerna som har gjort att det inte varit så tätt matchande. Så det är inte så att Malmö har inte spelat överdrivet många matcher sen vi konstaterade att de var säsongens överraskning så här långt, och tillskrev värvning av Truls Grötta som en stor del av det. Men jag tror fortfarande att det är som du säger, Jelin, att liksom, med tanke på vad de har framför sig nu då, varav Önnered då den 29:e kanske är en av de matcherna, så är det inte omöjligt att de ganska snart är sjua. Alltså det hade varit logiskt. Så att liksom, eller jag känner i alla fall att det finns ingen ytterligare analys att göra av dem nu från när vi pratade om dem, om det var för 3 eller 4 veckor sedan. Det har liksom inte så här, det har inte hänt så mycket sen dess, vare sig spelmässigt eller liksom utvecklingsmässigt så där.
Tänkte på något helt, inte på något helt annat, men en annan positiv överraskning som vi har pratat lite om är ju IFK Skövde. Och då såg jag lite intressanta uttalanden från, jag minns inte om, jag tror att det var William Elofsson på handbollsligan, som skulle förklara lite vad det är som Christian Svensson och Robert Arrhenius har bidragit med. Och så här, jag, det har jag sagt många gånger, jag har ju min take på hur man bedriver handboll, så att säga. Men det som han hyllade, och jag tror att någon annan i matchen mot Aronäs också fyllde på i den hyllningen, det var ju att de har dragit ner på allt som heter taktik, videomöten, och ökat träningsdosen.
Och att de går tillbaka till Skövdes rötter.
Ja, men lite.
Bänkpressen.
Ja, men lite så. Lite så. Och att jag tyckte väl att det var en, jag vet inte om det var en fräsch hyllning, men det var i alla fall liksom, nu när vi bland annat och många andra hyllar ju, ja men Apagren och den typen av tränare och så vidare, så tyckte jag att det var en liten kul motsats till det då, att liksom så här, men mindre video, mindre taktik, mer bröt. Och så uppenbarligen så funkar det jävligt bra för Skövde.
Jag tänker att det är så här, min spontana reaktion på det är två saker. Det ena är att det kan nog vara liksom att kontrasten är god. Mm. Om man har haft en tränare som är oerhört duktig och nitisk på det. Jag pratade med Rickard Hanisch om det senast när han var och spelade med Guif mot Sävehof. Hur oerhört noggrann och taktisk Signell var. Och att liksom att det lämnades ingenting till slumpen eller åt slumpen i försvarsspelet, utan det var alltså helvete, det var precis som du säger liksom, så jäder mycket taktik och video och sånt. Och om du då har haft det över tid, så kanske du tycker det är rätt gött att släppa det liksom, även fast du så här, det kan vara svinbra och de har tagit sig till ett par tre SM-finaler på kort tid liksom. Så kan det kanske kännas befriande att liksom inte ha de långa videosjoken, och så kan du få en positiv effekt bara på det. Och det andra jag tänker är att man ska nog fan hålla sig till det man känner att man är bra på. Och om liksom så här, jag tror inte att Christian Svensson eller Robert Arrhenius kan slå Henrik Signell på fingrarna i videoanalys och genomgång, men de kanske är, ja fan, det här är vi trygga i. Vi tror lite mer på det här, och jag har lyft mycket bänkpress, säger Robert Arrhenius, så det tror jag på.
Han har ju sig, jag har också för mig att han drog av bröstmuskeln under ett bänkpresspass.
Så mycket bänk.
Ja, men det kanske också talar för att han kanske inte är så vass på den då. Alltså, en riktig jävel hade ju, dens bröstmuskler hade ju hållit.
Precis. Men framförallt är det ju kul. Man vill ju att det ska finnas lite olika ideologier. Man vill ju kunna se på lagen att säga, men här kommer Sävehof, här kommer Skövde, här kommer Kristianstad, här kommer Lugi eller så. Börjar alla lag se likadana ut och spela på ungefär samma sätt, då blir det ju ganska så mycket tråkigare än hur det är nu. Så ja, allt sånt som får lagen att gå tillbaka till sitt egna ID uppskattar jag. På tal om eget ID, vem har ett av Sveriges mest unika röst-ID?
Jag vet vem det är. Det är Kjelle H.
Ja, det är Kjelle Höglund. Här kommer han med sin hit Genesarets sjö. Tack för att ni lyssnade.
Ja, tack ska ni ha. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på gallerible. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå en extra slag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.